Hur många av er har någonsin funderat på eller önskat att Gud skulle kunna tala till er direkt? Det skulle det vara ganska enkelt. Om vi bara hörde en röst eller kanske det stod stora tecken i himlen som pekade på att det här ska du göra i ditt liv. Hade man inte behövt fundera så mycket på vad man skulle göra kanske. Det var en gång så att Gud talade direkt till mänskligheten. I Eden så kommunicerade Gud ansikte till ansikte med Adam och Eva. Relationen var fullkomlig. Adam och Eva kunde uthärda det här. Men sedan så valde Adam och Eva att gå emot Gud och lita på ormen. Och det här ledde till en konflikt som fortsatte. Och eftersom mänsklighetens natur förändrades i och med det här och synden kom in, så var det väldigt svårt, eller det var egentligen omöjligt för människor att kommunicera ansikte till ansikte med Gud. Eftersom synden och Guds helighet kan inte gå ihop. Så om Gud skulle uppenbara sig här och nu för oss och tala ansikte till ansikte med oss, då skulle vi alla försvinna, om inte att göras egentligen. Så därför så behövde Gud använda en annan metod för att kommunicera med oss idag. Och det är genom någonting som kallas för den profetiska gåvan primärt. Jag tror att Gud kan kommunicera till oss genom andra metoder också. Men hans primära sätt, eller hans huvudsakliga sätt att kommunicera till mänskligheten idag är genom profeter. Hebreerbrevet 1 säger så här: sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Så Gud kommunicerade genom profeterna. Att vara profet är helt enkelt att vara Guds språkrör. Att vara det sättet som Gud kommunicerar genom. Och vi kan säga, men jag trodde att Bibeln var det sätt som Gud talar till oss genom. Och det är sant, att Gud talar till oss genom Bibeln. Det kallas för Guds ord. Men om det inte vore för den profetiska gåvan, skulle vi ha en Bibel då? Skulle vi faktiskt inte, för vad är Bibeln egentligen? Jo, det är bara profeternas skrifter. Matteus 26:56 säger: allt detta har skett för att profeternas skrifter skulle uppfyllas. Så om det inte vore för den profetiska gåvan, så skulle vi inte ha en bibel. Så det är egentligen samma metod. Den profetiska gåvan är en av andens gåvor. Om ni har er bibel så kan ni slå upp till första Korinthierbrevet kapitel 12. Och där står det om den profetiska gåvan. Vers 7 så står det att hos var och en visar sig anden så att den blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet, den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar, en får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål och en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Så vem är det som bestämmer om vi ska bli profet? Det är Gud som gör det. Det är Guds ande som väljer någon i så fall att kommunicera genom. Är det så att alla människor är profeter? Nej, så är det inte. Vi läser i vers 29 att alla är väl inte apostlar, alla är väl inte profeter, alla är väl inte lärare, alla gör väl inte kraftgärningar och så vidare. Så klart och tydligt så ser vi att Bibeln säger att alla är inte profeter. Det är inte så att alla får samma gåva. Den profetiska gåvan är inte någonting som alla kan utbilda sig till. I den bemärkelsen. Utan det här är en gåva, en övernaturlig gåva som kommer ifrån Gud. Så hur vet jag då om jag har fått den här gåvan att profetera eller gåvan att vara profet? Jag gjorde en gång ett andlig gåvotest. Hur många har hört talas om ett andlig gåvotest? Jag gjorde ett sånt där. Det var en massa olika frågor som man skulle svara på om ens personlighet och andra saker. Och vad man tyckte om och inte tyckte om och så här. Och vad man kände var rätt och inte. Och sen fick man ett slutresultat. Och i slutresultatet där så stod det, hör och häpna, att jag hade den profetiska gåvan. Stod det. Okej, det fick mig faktiskt att tappa lite tilltron till de här testen. Jag säger inte att man inte kan utvärdera sina gåvor, men faktum är att de andliga gåvorna kan förändras också. Så sätt inte allt för stor tillit till sådana där andliga gåvotester. Utan det är viktigt att vi är öppna för Guds andes ledning om vad kallar Gud mig till att göra och be om det här. Men det är inte så som vi vet om vi är en profet. Hur vet vi då? Jo, Gud kommer göra det uppenbart. 4 Mosebok 12:6 säger: om det finns en Herrens profet ibland er, ger jag mig till känna för honom i en syn och talar med honom i en dröm. Okej, så om vi har fått ett kall att vara profet, så kommer vi att ha fått syner och drömmar. Eller hur? Hur många av er har drömt någon gång i ert liv? Okej, betyder det att ni är profeter allihopa? Nej, det finns en skillnad mellan en profetisk dröm och en dröm som vi har kanske varje natt. För när hjärnan försöker sortera saker och ting som har hänt. En profetisk dröm eller en profetisk syn är någonting som ofta får ett övernaturligt inslag. För att bevisa att det kommer att det inte bara är en vanlig dröm. Till exempel Daniel kan vi läsa om. I Daniel kapitel 10 så står det om när Daniel fick sin syn. I vers 15 så står det så här. Medan han talade så till mig böjde jag mitt ansikte mot jorden och var stum. Och se, han som var lik en människoson rörde vid mina läppar. Då öppnade jag min mun och sa det till honom som stod framför mig: min herre, på grund av synen har jag gripits av stark ångest och har ingen kraft kvar. Hur skulle en sådan som jag, min herres tjänare, kunna tala med en sådan som min herre? Jag har ingen kraft kvar i mig och kan inte andas längre. Han som såg ut som en människa rörde då vid mig igen och styrkte mig. Så, vad ser vi från Daniels syn här? Jo, han faller ner kraftlös. Han blir stum. Han andas inte. Och han styrks av den här ängeln sen som lyfter upp honom. Och de personerna som såg Daniel, de skulle ju tycka att det här kanske var väldigt underligt det som hände med honom. Men sådana saker hände när en profet ofta fick en syn eller en övernaturlig dröm. Det hände också med Biliam. Det står i 4 Mosebok 24:16. Så säger han som har Guds ord och har kunskap från den högste. Han skådar syner från den allsmäktige när han faller ner och får sina ögon öppnade. Så hans ögon var öppna troligtvis då under hans syn. Han föll ner precis som Daniel gjorde. Hesekiel gjorde samma sak. Och hur var det med Johannes? När han såg den här synen så faller han ner kraftlös. Det är sådana övernaturliga saker som händer som bekräftar att det här är inte bara en vanlig person som fick en idé. Utan det här är faktiskt någonting övernaturligt. Vi kan ställa oss frågan, okej, det här hände på den här tiden för länge sedan. Men hur är det då idag? Hur är det med, kan vi förvänta den profetiska verksamheten att den ska finnas idag? Eller var det här någonting som bara hände under Bibelns tid? I Amos 3 och vers 7 så står det så här: Ty Herren, Herren gör hur mycket då?
Ingenting
utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna. Nu, det är ett ganska stort påstående. Jag menar, Gud, han gör saker hela tiden, eller hur? Men jag tror poängen med den här texten är att när Gud ska göra någonting stort, när han ska genomföra någonting stort på jorden, så kommer han inte låta mänskligheten vara ovetande om det, utan han kommer att uppenbara det genom sina profeter. Så om vi tänker genom historien, så har vi innan floden kom och drabbade hela världen och dränkte dåtidens värld, sände Gud en profet för att varna världen?
Ja.
Det gjorde han. Vad var hans namn?
Noa.
Även Enoch var profet där innan. Innan Gud skulle föra ut sitt folk ur Egypten, skickade han en profet då? Det gjorde han. Det var Moses. Eller hur? Han fick en uppenbarelse vid den brinnande busken. Han blev kallad till att vara profet för Guds folk. Det står i Hosea att Moses var profet. Profeten som förde Guds folk ut ur Egypten. Vi kan titta på när Israel skulle hamna i fångenskap. Skickade Gud profeter för att varna folket innan dess? Han skickade många profeter för att varna dem. Och innan de skulle tillbaka till fångenskapen skickade Gud profeter för att styrka dem under den viktiga tiden. Det gjorde han. Han skickade Daniel, han skickade Zakaria och Haggai och andra profeter som styrkte dem. Och hur var det när Jesus skulle födas? Och när han skulle börja sin verksamhet på jorden? Kom det profeter för att tala om det? Ja, vi tänker på Simeon och Hanna var profeter i templet, eller hur? Vi har Johannes döparen som var den största av profeterna som förberedde vägen för Jesu första ankomst. Så vi ser många sådana saker i historien. Och då kan vi ställa oss frågan, vad med den sista tiden? Vad med Jesu återkomst, den största händelsen i världshistorien? Kommer Gud att låta den gå obemärkt förbi utan att ha skickat profeter? Det är en fråga som vi kan ställa oss. Jag tror att det vore i alla fall rimligt och logiskt. Skulle ni hålla med om det? Att det vore inte så underligt ifall Gud skulle sända profeter även i de sista dagarna. Faktum är att det finns vissa människor som menar att efter att Bibeln hade slutat skrivas, då finns det inget syfte mer för profeterna. Då finns inte den profetiska gåvan, den har ingen funktion längre. Men det stämmer inte alls. Paulus säger i Efesierbrevet 4 att den profetiska gåvan ska finnas ända till ändens tid. I Efesierbrevet kapitel 4, och här rabblar han upp de andliga gåvorna. Han säger han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare, för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Wow, en lång mening. Så, har vi nått hit ännu? När vi alla har nått enheten i tron? Skulle ni säga det inom den kristna världen? Jag tror inte vi har nått dit ännu. Alltså finns fortfarande en uppgift kvar för profeterna, den profetiska gåvan. I Joels bok så står det att den profetiska gåvan ska finnas i ändens tid. Det står det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar, era unga män ska se syner. Gud ska utgjuta sin ande över allt kött. Fråga, kommer allt kött att profetera? Ja, det står inte det. Men allt kött kommer att få del av Guds ande. Och det kommer att finnas profeter. Det kommer att finnas profeter, eller hur? Era söner och döttrar, kan kvinnor vara profeter? Det kan de, eller hur? Både söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Det finns massor med kvinnliga profeter i Bibeln också. Hulda är en av dem. Jesajas fru, Filips fyra döttrar, Hanna som vi pratade om, och flera andra kan man också nämna. Debora, Hur som helst. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ska se syner. Också över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och jag ska låta, lägg märke till det här, jag ska låta tecken synas på himlen och på jorden. Blod och eld och rökpelare. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem ska det finnas en räddad skara, så som Herren har sagt, bland kvarlevan som Herren kallar. Lägg märke till att det står Herrens dag, den stora och fruktansvärda. Vad handlar det om för dag? Jag tror att det här måste handla om Jesu återkomst. Det var det som Jesus sa också. Han pratade om solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens ankomst. Och därför så måste vi dra slutsatsen att det här om att den profetiska gåvan ska existera i yttersta tiden också, precis innan Herrens dag kommer. Och det står bland en kvarleva som Herren kallar, så ska det ska finnas en räddad skara i Jerusalem. Nu, jag tror att det här representerar Guds folk. Jerusalem representerar Guds folk i den här bilden. Och vi ser i Uppenbarelseboken kapitel 12 att det skulle finnas en kvarleva i ändens tid. Strax innan Jesus kommer tillbaka. Vi studerade det här i torsdags en hel del. Vi studerade Uppenbarelseboken 12. Vi såg hur den här kvinnan flydde ut i öknen under 1260 år. Och den här kvinnan representerade, minst ni allihopa, vad representerade kvinnan?
Den rena församlingen,
eller hur? Och den rena församlingen var ute i vildmarken under 1260 år, sen kom hon tillbaka igen. Och draken, hur kände han? Nu förresten, vem är draken? Djävulen, precis. Satan. Och han var inte så glad över den här kvinnan, eller hur? Han var rasande. Han rasade mot kvinnan och gick bort för att strida mot hennes andra barn. Vet ni, det här ordet andra barn kan också översättas som kvarlevan av hennes barn. Det är vad grundtexten faktiskt säger. Kvarlevan, den övriga. Precis som vi läste om i Joel här. Det skulle finnas en kvarleva som Herren har kallat. Och den läser vi om här i Uppenbarelseboken 12 och 17. Och Joel sa att den här profetiska gåvan ska finnas i den här kvarlevan i yttersta tiden. I Uppenbarelseboken 12 och 17 så läser vi om den här kvarlevan. Och de håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. Guds bud har vi förstått att det handlar om inte bara ett av buden, inte bara två av buden, inte bara nio av buden, men faktiskt alla tio av buden som det här folket skulle hålla. Men de skulle inte bara hålla Guds bud, men de skulle också ha Jesu vittnesbörd. Men vad i all sin dar är Jesu vittnesbörd? Ja, vi måste låta Bibeln tolka sig själv. I Uppenbarelseboken 19:10 så står det vad Jesu vittnesbörd är. Det står att jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom. Men han sa det till mig, gör inte det. Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder som har vittnesbördet om Jesus. Gud skall du tillbe, ty Jesu vittnesbörd är vad då för något? Det är profetians ande. Profetians ande. Alltså den profetiska gåvan. Så om vi läser den här versen så ser vi att den här sista kvarlevan i Uppenbarelseboken 12:17, den ska både hålla Guds bud, men den ska också ha den profetiska gåvan. Den ska finnas där. Vet ni, det är otroligt tycker jag att Jesu vittnesbörd är profetians ande. Vem är det som talar genom en sann profet? Det är Gud, och mer specifikt är Jesus Kristus själv. Det står, ni kan läsa i första Petrusbrevet, att det var Kristi ande som talade genom gamla testamentets profetior. Otroligt att tänka sig. Jesus Kristus själv talade genom gamla testamentets profetior. Sedan kom han själv till jorden för att uppfylla alla de profetior som han hade talat. Men den profetiska gåvan fortsatte sen efteråt att finnas. Och Jesus steg upp till himlen, men han sände sin ande för att Kristi ande skulle fortsätta att tala. Så om vi förkastar en sann profet, då är det inte bara den här människan vi förkastar, utan då är det egentligen Jesus Kristus budskap själv. För Jesu vittnesbörd är profetians ande, eller profetians ande är Jesus eget vittnesbörd. Så de här personerna, visst, de ska ha Jesu vittnesbörd, hela Bibeln, hela den profetiska skriften. Men det ska också finnas en aktiv profetisk gåva i den här sista tidens församling. Vi studerade den här sista tidens församling i torsdags. Vi såg kännetecknena för den, att den skulle organiseras först vid ändens tid. De skulle tro på Jesus och älska honom. De skulle hålla Guds bud, inklusive sabbatsbudet. De skulle ha en ren lära som överensstämmer med Bibeln. Och skulle vara en världsvid församling. Och predika evangeliet av de tre änglarnas budskap. Och vi måste också lägga till att de har den profetiska gåvan. Idag så är det den 22 oktober. För 172 år sedan, nu vet jag inte om jag fick matten rätt här. 172 år sedan. Så var det en rörelse som fokuserade på Bibelns profetior. Som gick igenom en stor besvikelse. De hade förväntat att Jesus skulle komma tillbaka den 22 oktober 1844. Och de hade satsat allt på det här. De hade sålt sina egendomar. De hade lämnat skörden i åken. De trodde att Jesus skulle komma tillbaka. Och det var inte bara två eller tre personer, utan det här var hundratusentals människor som väntade på att det här skulle hända. Och det blev känt i historien som den stora besvikelsen när Jesus inte kom tillbaka. Och den här rörelsen, de hade studerat Daniel 8, till exempel 14. Och de kunde inte få datumet att ändras. Vissa människor, de började sätta andra datum. Men det var inte konsekvent att göra det. Och de förstod när de studerade Bibeln att vi kan inte sätta ett specifikt datum. Vissa av de här, eller en kvarleva av den här gruppen, förstod att vi kan inte sätta specifika datum om när Jesus ska komma tillbaka. Men det var någonting som hände 1844 ändå. Ifrån Bibelns profetior pekade ut det här datumet som är någonting speciellt. Och när de började att studera det här så upptäckte de många saker. Bland annat så upptäckte de sabbaten. De upptäckte att den fortfarande var giltig för kristna. De upptäckte vad Bibeln säger händer när man dör. De upptäckte vad Bibeln säger om helvetets eld. De upptäckte vad Bibeln säger om många av de här lärarna som vi faktiskt har tittat på idag. Och de började att fira sabbat också. Vad jag vet så finns det ingen annan världsvid rörelse som också håller sig till Guds bud. Så den här församlingen som organiserades sedan 1863 är en bra kandidat för det som vi läser i Uppenbarelseboken 12 och 17. En församling som draken är rasande över, som håller Guds bud och som har Jesu vittnesbörd. Då kan vi undra, vad med Jesu vittnesbörd då? Finns det en profetisk gåva i den församlingen? Den 22 oktober 1844 så var den här stora besvikelsen i USA och i hela världen. I december samma år så fick en ung flicka som var 17 år gammal vid den här tiden, som hette Ellen Harmon, en syn. En syn. Hon fick se någonting som gav hopp till den här rörelsen. De hade gått igenom en otroligt stor besvikelse. Kanske har du gått igenom besvikelser i ditt liv. Besvikelser betyder inte nödvändigtvis att Gud inte är med den. Och många drog hopp ifrån den syn som den här flickan fick. Hon fick se det här folket, adventfolket som hon kallade dem, vandra i det ljus som hade tänts. Och att det var inte, att datumet var inte fel, även om händelsen hade, att de hade misstagit sig angående det. Syftet med hennes syner skriver hon så här: på uppmaning av kära vänner vill jag lämna en kort skildring av mina erfarenheter och syner i hopp om att den ska bli till tröst och uppmuntran för Guds ödmjuka och förtröstansfulla barn. Hoppet som den gav, hennes syn gav, var att Gud var fortfarande med den här rörelsen. De hade sett otroligt god frukt av rörelsen. De hade sett många människor omvändas till Kristus. De hade sett hur människor från alla församlingar hade enats kring Bibeln och predikat att Jesus kommer tillbaka. Och nu hade han inte kommit tillbaka. Och många, vissa lämnade dem. Men de som fick höra om den här synen, de fick en uppmuntran om att Gud hade inte övergett dem. Vem var den här kvinnan? Hon gifte sig sen med en man som hette James White och blev därför Ellen White. 1827 föddes hon. Hon dog 1915. Den här synen som hon fick var den första utav 2000 syner och drömmar ungefär som hon hade under sin livstid. Hon skrev 40 böcker. 5000 tidskrifter. Hon är världens mest översatta författarinna. Världens mest publicerade författarinna. Och hon reste runt i USA, planterade församlingar tillsammans med sin man, startade hälsohem, startade tryckerier och mycket annat. En otroligt aktiv kvinna. Hon hade 4 barn, om jag inte har minst det här fel, men hon förlorade 2 utav dem också. Och hon hade bara 4 års skolutbildning. Eftersom hon fick en sten kastad på sitt ansikte när hon var 9 år gammal. Och kunde inte återuppta sina studier efter det där. Ändå så skrev hon 40 böcker. Och det har påverkat otroligt många människor genom historien. Sedan den tiden. Vem var den här kvinnan? När hon fick sina syner så hände någonting övernaturligt med henne. Det råder ingen tvekan om att det här var syner och drömmar utav ett övernaturligt slag. Hennes man skriver vad som hände. Hon är helt omedveten om allt som händer omkring henne. Hon andas inte under hela tiden som synen varar, som vid olika tillfällen sträcker sig från 15 minuter till 3 timmar, så finns det ingen andning. Det har vi upprepade tillfällen bevisat genom att trycka över bröstet och stänga munnen och näsborrarna. Hur många av er kan hålla andan i en minut? Några stycken. 3 minuter, är det någon som klarar så länge? Ja, kanske om man riktigt, riktigt tränar sig. 15 minuter. Nej, det är omöjligt. 3 timmar, glöm det. Det här var någonting övernaturligt. Och det hade testats, det var läkare som hade undersökt henne vid det här tillståndet. Det var inte bara personer som tittade långt borta och det såg ut som om hon inte andades. Nej, de var där, de tryckte över bröstet, de stängde munnen och näsborrarna och blev förskräckta. För hon dog inte, trots att de gjorde de här sakerna. Hennes ansiktsuttryck förändrades inte. Pulsen slog normalt. Och de visste inte vad de skulle göra. Någonting övernaturligt hände med den här kvinnan. Direkt när hon får sin syn blir hennes muskler hårda, säger han. Och hennes leder oböjliga så att ingen yttre kraft kan påverka dem. Samtidigt kan inte hennes många och fria och eleganta rörelser hindras eller styras av ens den starkaste personen. Så hon fick en övernaturlig styrka. Precis som Daniel styrktes och lyftes upp. Daniel, han andades inte. Sådana här saker påminner om det som hände med Ellen White. När synen avslutas är hon i totalt mörker. Är alltid totalt mörker för henne. Ibland kan det ta upp till 3 timmar innan synen är återställd. Kan ni tänka på någon person i Bibeln som förlorade sin syn när de fick en syn ifrån Gud?
Paulus.
Paulus, ja, vi pratade om honom igår. Han blev blind 3 dagar efter den här synen. Så mycket av det här påminner om saker som hände med bibelförfattare. Övernaturlig styrka. Det står tidigt år 1845 då hon hade en syn i hennes föräldrars hem i Portland, Maine. Plockade 17-åriga Ellen Harmon, senare White, upp deras stora familjebibel och höll den i sin utsträckta vänsterarm i 20-30 minuter. Bibeln som finns på utställning i Ellen White Estate väger 18,5 pounds, alltså 8 kilo. Skulle jag kunna få en frivillig att göra någonting för mig? Kanske någon stark person? Är det någon som skulle vilja våga sig på det? Jag kommer inte göra något farligt. Johan? Eller Jonas kanske? Va? Jag har en sak till dig här. Okej, Johan. Tack för hjälpen. Jag vägde den här precis. Det här är 8 kilo. Så håll ut den på din utsträckta arm utan att tappa den här. Kom igen nu här. En 17-årig tjej klarar av det här, så du ska inte ha några problem. Okej. Hur går det? Ja, jag börjar svaja lite här. Okej, om vi får rätt balans kanske på den så går det bättre.
Vi tar bort tröjan så kommer den närmare.
Okej, har du balansen där? Vänta. Nej.
Jag har för smala armar.
Nej, vi får hålla den lite bättre här. Håll den med båda händerna då.
Jag fuskar lite.
Ja, sådär då. Okej. Känns det bra?
Det känns lite obalans.
20-30 minuter tar vi. Så jag fortsätter predikan här så får han stå här. Okej. Ja, nu. Du klarar det. Ge honom en applåd allihopa. Det var... Någon annan kan försöka nästa gång om ni vill lyckas. Klart och tydligt är att det här var inte normalt. Det här var inte normalt beteende för en person. Utan någonting övernaturligt hände med den här kvinnan. Men jag vill säga så här. Bara för att det hände någonting övernaturligt. Och bara för att hon fick syner och drömmar. Så betyder det inte att hon är en sann profet. Eller hur? Jesus varnade mycket allvarligt för falska profeter. I Matteus 24 och vers 24 så säger Jesus så här. Ty falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra vad då för något? Stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Så är det teoretiskt möjligt att Ellen White skulle också kunna vara en av dessa falska profeter som gör stora tecken och under för att bedra de utvalda. Det är möjligt. Det måste jag medge. Hur ska vi då kunna veta om hon var en sann profet eller om hon var en falsk profet? För faktum är att det faktum att Jesus varnar för falska profeter måste också innebära att det finns sanna. Eller hur? Tänk efter. Annars skulle Jesus bara varna för profeter i allmänhet. Han skulle säga, akta dig för alla som säger sig vara en profet, för det kommer inga fler profeter. Så skulle han kunna säga. Men det faktum att han varnar för falska profeter visar för mig att det måste finnas sanna profeter också. Så hur ska vi kunna avgöra om en profet faktiskt talar Jesus vittnesbörd? Eller om de inte gör det? Jag vill dra slutsatsen och säga att det som hände med Ellen White visar att det var något övernaturligt. Men det är antingen ifrån Satan eller ifrån Gud. Och det är allvarligt att ta reda på vilket det är, eller hur? Antingen så är det från Satan, eller så är det ifrån Gud. Man kan inte bara säga att jo, men hon var en fin kristen författare som skrev många bra böcker. Visst kan man få mycket ut av den. Men det övernaturliga som hände med henne visar att hon antingen måste vara en sann profet eller en falsk profet som bedrar. Hur ska vi då veta? Jo, vi uppmanas. Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så vad uppmanas vi att göra? Ska vi tro på allt? Nej. Vi ska inte tro på allt. Utan vad ska vi göra? Det här är jätteviktigt. Vi måste pröva andarna. För många falska profeter har gått ut i världen. Många kristna är rädda för det här. De hör om någonting. Och så hör de något rykte om någon person som säger att ah, det här är en falsk profet, akta dig för den. Och så tänker man, oh, det där vill jag inte ens undersöka. För då kanske jag blir förledd. Det är inte en biblisk ståndpunkt. Den bibliska ståndpunkten är att pröva profeten. Det finns ingen fara i att testa en falsk profet. Hänger ni med? Många är rädda för det. Nej, jag vill inte ens läsa boken eller någonting som den här falska profeten, eller den här profeten har skrivit. För det kan ju vara en falsk profet och jag kanske blir vilseledd. Nej, vi har rätt. Vi har mandat ifrån Guds ord själv att läsa även falska profeters skrifter för att kolla och undersöka ifall de faktiskt kommer från Gud eller inte. Vi behöver inte vara rädda för det här. Gud kommer att skydda oss, för han har bett oss att testa profeterna. Många falska profeter har gått ut i världen, så vi måste pröva dem. Och vad ska vi pröva dem med? För det första så är det Guds ord. Vers 2 säger i 1 Johannesbrevet 4:2: så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud. Det första testet här är att bekänna att Jesus är Kristus som kommit i köttet. När den här tanken om att Jesus har kommit i köttet, det betyder att han blev människa. Men om han blev människa så var någonting annat förut, eller hur? I Johannes kapitel 1 och vers 1 så står det att i begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Enligt Bibeln så har han alltid existerat. Och sen så står det i vers 14 i Johannes 1 och 14 att ordet blev kött och bodde bland oss. Så den här texten handlar inte bara om att bekänna att Jesus var en människa, utan det handlar också om att han faktiskt var Gud som blev människa. Han var Gud som kom i köttet. Om vi tar det som det första profettestet. En sann profet behöver upplyfta Jesus. Och så kan vi testa vissa profeter. Charles T. Russell, som var en profetisk röst inom Jehovas vittnen. Han menade att Jesus var en skapad varelse. Passar han in på det här profettestet? Klarar han det? Det gör han inte. Vad med Mohammed? Profeten Mohammed menar att han var profet. Säger han att Jesus är Gud som kom i köttet? Det gör han inte. Han är en falsk profet enligt Bibeln. Viktig test. Hur kan vi testa om en profet verkligen är från Gud? De måste upplyfta Jesus som Gud och människa. Som Gud och människa. Nummer 2, motsäger inte Bibelns lära. Vi läser vidare i 1 Johannes 4:6. Vi tillhör Gud, säger Johannes. Han pratar om sig själv om de apostlarna som levde under hans tid. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens ande och villfarelsens ande. Johannes var profet. En sann profet. Och Guds ande talade till honom. Och om en profet inte lyssnade till Johannes röst, då visste man att det här var inte en sann profet. Eftersom Guds ande kommer inte motsäga sig själv. Eller hur? Om Guds ande kommer till en profet idag och säger att ja, det här som Petrus och Johannes sa förr i tiden, det behöver ni inte bry er om. Här har vi en ny sak istället. Faktum är, jag träffade en grupp missionärer en gång som kom till mig från en viss församling. Och de sa så här att, vet du Jonathan, Gud har sänt en profet till oss. Jag tänkte, åh vad intressant, låt mig få höra. Jo, det är så att det finns en profet som heter Joseph Smith som levde på 1800-talet. Och han fick massa syner och drömmar ifrån Gud. Och han skrev en bok. Och de plockade fram den här boken som hette Mormons bok. Och de sa att här är den här boken och den ska vi läsa. Och sen så berättade de efter att jag hade studerat ett tag. Faktum är att Bibeln, den är... Det finns en hel del fel i den boken. Det finns saker som inte riktigt stämmer och det finns felöversättningar och massa sådana saker. Den är inte riktigt tillförlitlig. Utan det här har vi något nytt, någonting som är mer trovärdigt. Mormons bok. Så läs den, så kommer du bli välsignad. Och redan där så vet jag att det här kan inte vara från Gud. För varför skulle någon säga att Bibeln är falsk? Eller Bibeln är inte tillförlitlig? Och sen så lyfta fram en annan profet. Hur kan jag testa den här profeten om jag inte kan lita på tidigare profeter? Det är omöjligt att göra det. Men vet ni, jag var inte rädd för Mormons bok och tog den och kastade bort den. För jag trodde att det var något magiskt ont med den. Nej, jag tog den. Jag sa, jag ska läsa. Och jag läste den här boken. Jag såg att det här budskapet stämmer inte överens med Bibeln. Och jag sa, tyvärr, jag kan inte tro på att det här är en sann profet. Vi måste testa dem med Guds ord. Jesaja 8:20 säger till Guds undervisning och till vittnesbördet: om de inte talar enligt detta ord finns ingen morgonrådnad för dem. Otroligt viktigt. Vi måste testa profeterna med tidigare uppenbarelser och speciellt med den bibliska kanon som vi har idag, som är verifierad. Så de motsäger inte Bibelns lära. Nummer 3, de bär god frukt. Matteus 7, 15 och 16 säger: akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Okej, okay. Så vad är frukten utav en profets arbete? Man kan säga frukten utav en sann profet skulle ju kanske till exempel vara att människor blir omvända och förs till Kristus. Att de får ett liv som stämmer överens med Guds ord. Skulle ni tycka att det var god frukt? Om ni tänker, eller om det orsakar hat och splittring, är det god frukt? Nej. Men om det orsakar kärlek och frid, det är god frukt, eller hur? Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, trohet, mildhet och självbehärskning. Så om människor blir mer självbehärskade, om de blir mer kärleksfulla, om de blir mer får mer av andens frukter efter att ha studerat den här profetens skrifter eller budskap, då kan vi lita på att det är en sann profet. Nummer 4, uppmanar till lydan mot Guds bud. Men jag vill bara poängtera att det räcker inte med att ha en av de här sakerna korrekt, utan alla måste passa in på en sann profet, eller hur? Någon kan säga, ja, men jag fick jättemycket god frukt av att läsa Joseph Smiths bok. Och jag känner mig så varm inombords, det var de berättade för mig. Varje gång jag läser den så känner jag en sån otrolig värme och glädje och frid. Så det måste ju vara från Gud, sa de. Jag sa till dem att jag får faktiskt samma erfarenhet när jag läser den här boken. Och jag känner det. Så då måste den också vara sann. Jag plockade faktiskt upp en av Ellen Whites böcker som jag är övertygad om var det. Och de var lite mer tveksamma över det. Vi kan inte bara grunda det på en sak, utan vi måste testa alla de här testen måste stämma in för att det ska vara en sann profet. Nummer 4 uppmanar till lyda mot Guds bud. Femte Mosebok 13 säger: om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, och sedan detta tecken eller under som han har talat med dig om inträffar, och han då säger: låt oss följa andra gudar som du inte känner och låt oss tjäna dem. Vilket bud är det ett brott emot? Första budet, eller hur? Då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner. Ty Herren er Gud prövar er för att finna om ni älskar Herren er Gud av hela ert hjärta och hela er själ. Om en person kommer och säger: nej, 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 ett utav buden kan ni bryta. Ett utav buden kan ni göra vad ni vill med. Då vet vi att det här inte är en sann profet. Jag träffade en gång en person som påstod sig vara profet. Och han sa så här: att jag är profet. Och sen berättade han att det är okej att bryta ditt äktenskap. Och Gud välsignar dig om du bryter ditt äktenskap. Så det är ett av buden som han gick emot. Det sjunde budet. Han sa att det var okej. Och jag förstod att det här kan inte vara en sann profet. Så vi måste testa det med Guds bud också. Nummer 5, förutsäger framtiden korrekt. Femte Mosebok 18:22 säger: så vet när profeten talar i Herrens namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som Herren inte har talat. I sin förmätenhet har profeten talat, du ska inte vara rädd för honom. Så om en profet förutsäger framtiden och det inte går i uppfyllelse, då vet vi att det här inte är en sann profet. Till exempel Daniels boken. Om det nu inte hade varit 4 världsriken som hade kommit, utan låt säga 27 världsriken som hade kommit, så hade vet vi att nej, Daniel var inte en sann profet. Om det var så att Europa skulle försöka förenas, men så lyckas de förenas, eller hur? Även om Daniel sa att det inte skulle ske, ja, då vet vi att Daniel var inte en sann profet i så fall. Men vi måste ha en liten disclaimer, som man säger, om det här. För det finns, eller inte, vi måste komma ihåg att vi förstår profetian i sitt sammanhang. Och vi förstår ifall det finns några villkor också. Ta till exempel Jona. Han gick och predikade: om 40 dagar så ska Nineve gå under, eller hur? Var Jona en sann profet? Ja, det var han. Gick Nineve under efter 40 dagar? Det gjorde det inte. Är Jona en falsk profet? Nej, vad hade hänt?
Folket hade
ångrat sig, eller hur? De i Nineve hade ångrat sig och Gud drog tillbaka den här straffdomen. Så vi måste se sakerna i sitt sammanhang. Vi kan inte bara stirra oss blinda på: okej, de här orden sa Jona och det hände inte, därför han är en falsk profet. Utan vi måste se hur Gud verkar också i sammanhanget. Så det är bara viktigt att komma ihåg det. Att vara öppen för det. Men om folket inte hade ångrat sig och Nineve inte hade gått under, ja, då hade det varit en annan sak. Då hade nog Jona varit en falsk profet. Så jag skulle vilja testa Ellen White med det här. Och det här är min förståelse för ifall hon stämmer överens med det. Hur är det med att hon upplyfter Jesus? Här är en före detta luthersk präst som skriver så här, Raymond Holmes. I alla sina bokverk presenterar och upphöjer Ellen G. White Kristus. Hennes lilla bok Vägen till Kristus ger en av de bästa undervisningarna om frälsningens väg som någonsin skrivits. I min erfarenhet så läste jag den här boken och den förvandlade mitt liv. Jag lärde känna Kristus genom den. Jag drogs till Bibeln. Jag drogs inte bort ifrån Bibeln, utan jag drogs till den. Och jag kan vittna om att jag fick en otroligt vacker bild av Jesus efter att ha läst den här boken. Ellen White, vad säger hon om Jesus? Vad ansåg hon? Var Jesus Gud? Hon är väldigt tydlig med den här saken. Evangelism, sida 615. Han var jämställd med Gud, oändlig och allsmäktig. Han är den evige, självexisterande sonen. Så klart och tydligt så menar hon att Jesus var Gud som kom i köttet, som blev människa. Så i den här bemärkelsen så skulle jag säga att hon uppfyller det profettestet. Men det räcker inte bara med att göra en av de sakerna, utan hon måste göra allihopa utav dem. Nummer 2, motsäger inte Bibelns lära. För att kunna visa det så måste man förstås läsa alla hennes böcker, och det tar lite tid, eller hur? Eller i alla fall en stor del av dem. Jag kan inte säga att jag har läst alla hennes böcker, men jag har läst otroligt många av hennes böcker. Och än så länge har jag inte hittat någonting som motsäger Bibeln. När jag läste en bok som hette Den stora striden, så ledde den mig till ett stort intresse i Bibeln. När jag läste Bibeln så tyckte jag Bibeln, den var tråkig och oj, massa text som jag inte förstod någonting av. När jag läste Stora striden så märkte jag, wow, vad spännande Bibeln är plötsligt. Och jag började läsa den med ett helt nytt intresse. Och Bibeln blev relevant för mig. Och tänk efter själv, om ni skulle vara Satan, vilket jag hoppas ni inte är. Men om ni skulle vara Satan, tänk er in i situationen. Nu ska jag ha en falsk profet här. Jag ska skapa en falsk profet som ska förleda människor till att skriva massa böcker. Och sen när människor läser de här böckerna så börjar de läsa Bibeln. Och börjar ta emot Jesus i sitt liv. Skulle ni sparka den falska profeten? Om ni var Satan. Så skulle jag göra det. Eller hur? De gör inte ett bra jobb. Hans vilja är att förleda människor, men plötsligt så leds alla människor tillbaka till Bibeln och till Kristus. Det är inte speciellt bra. Vi kan inte titta på exakt vad alla hennes skrifter här idag, men vad vi kan se är vad hon sa om Bibeln. Och det är viktigt. I Stora striden så skriver hon så här. I sitt ord har Gud meddelat människor den kunskap som är nödvändig för frälsning. Oj, vänta nu här, vad skriver hon? I sitt ord har Gud meddelat människor den kunskap som är nödvändig för frälsning. Säger hon att mina skrifter är nödvändiga för frälsning? Nej, det gör hon inte. Hon säger att Guds ord innehåller all den information som är nödvändig för frälsningen. Bibeln ska därför betraktas som en auktoritativ, ofelbar uppenbarelse av hans vilja. Så tyckte hon att det fanns en massa fel i Bibeln som måste ändras på, och nu kommer hon in med sina skrifter som ska rätta till Bibelns fel? Nej. Hon är glasklar med att Bibeln och endast Bibeln är vår auktoritet. En ofelbar uppenbarelse av hans vilja, den är en norm för karaktären, en uppenbarelse av trosläran och erfarenhetens bedömare. Vi ska alltså bedöma vår erfarenhet utefter ordet. Hon säger så här, kära läsare, jag anbefaller åt dig Guds ord som rättesnöret för din tro och vandel. Efter detta ord skall vi dömas. I detta ord har Gud lovat att ge syner i de yttersta dagarna. Har vi sett det? Har vi sett att Guds ord har sagt det? Joel sa det. I Uppenbarelseboken 12 sa att det skulle komma profetiska syner i de sista dagarna. Och det är det hon refererar till. I detta ord, alltså i Bibeln, har Gud lovat att ge syner i de yttersta dagarna. Inte som en ny trosregel, utan för att trösta sitt folk. Där har vi hoppet igen. Att trösta sitt folk. Och vägleda dem som avviker från Bibelns sanningar. Så de som har avvikit från Bibelns sanningar, det är de som hon vill föra tillbaka till Bibeln. Men betyder det att jag vill läsa Bibeln bara och... om vi läser Bibeln så behöver vi inte alls bry oss om vad den här kvinnan har skrivit. Det kan man ju tycka. Men om du tänker att du är vilse i skogen. Och du har inte följt skyltarna. Och du har hamnat vilse. Och du har ingen telefontäckning eller vad det är. Så du går runt där och du irrar runt. Och så plötsligt så kommer en skogsvaktare. Och du träffar den här skogsvaktaren. Och skogsvaktaren frågar... Varför är du här? Åh, jag är vilse. Det var roligt att jag kunde träffa dig. Och så säger skogsvaktaren, ja men du, om du hade följt skyltarna så hade du inte gått vilse. Och du kanske håller med. Jo, det är sant. Jag borde ha följt skyltarna. Men vad ska du nu säga? Ska du säga då till skogsvaktaren att ja men bra, då vet jag att jag ska följa skyltarna. Hej då så länge. Så hittar jag tillbaka själv. Det vore lite dumdristigt, eller hur? Om nu Gud har sänt någon som vill vägleda oss tillbaka till skriften, varför skulle vi då säga nej, jag vill inte ha med den att göra? Jag tror att det här är en viktig del för oss. För kom ihåg, Jesu vittnesbörd är profetians ande. Profetians ande är Jesus eget vittnesbörd. Och ifall hon är en sann profet, då är det Jesus som har i sin nåd gett det här budskapet till sitt folk i sista tiden för att de ska kunna ha ett hopp och tröst. Bär god frukt. Vi kan se vad andra människor skriver om henne. Det här var New York Independent när hon dog. De säger så här: hon var fullständigt ärlig i sin övertygelse om sina syner. Hennes liv var de värdiga. Hon visade ingen andlig stolthet, sökte ingen snöd vinning. Många profeter, falska profeter, de försöker hitta pengar bara, eller hur? Ut efter pengar. Hon sökte inget sådant, säger den här tidningen. Hon levde sitt liv och utförde sitt arbete som en värdig profetissa. Det här är ingen religiös tidskrift, utan det är en sekulär tidskrift som skriver de här orden. Till och med hennes kritiker måste erkänna att hon var en djup kristen person. Här är Walter Martin som skrev Kingdom of the Cult, som inte alls höll med Ellen White och skrev en massa konstiga saker om henne. Och då kan jag tycka, varför finns det kritik emot Ellen White ifall hon nu är en sann profet? Men låt mig ställa dig frågan, fanns det kritik mot Jeremia? Fanns det kritik emot Jesaja? Vet ni, Jesaja blev söndersågad enligt traditionen. Jeremia blev kastad i en grop. Deras budskap var inte populärt. Zakaria blev dödad i templet. Hur behandlades Jesus? Fanns det kritik mot Jesus? Betyder det att han var en falsk profet? Nej, bara för att det finns kritik emot en profet så betyder det inte att de är en falsk profet. Vet ni, jag skulle snarare bli lite förvånad om det inte fanns kritik. Då skulle jag börja oroa mig. Kanske inte det här en sann profet. För draken är rasande. Han vill göra allt för att människor ska komma bort ifrån det här. Och Jesus sa i Lukas 6 att ve dig när alla talar väl om dig. För så gjorde de också om de falska profeterna. Mycket intressant. Så om vi har en sann profet så borde vi förvänta kritik. Och vi har massa kritik som det inte finns någon grund för, men som får folk att bara acceptera det utan att undersöka det. Och på det här sättet så håller de sig borta ifrån hennes skrifter. Men den här kritiken säger så här: ingen kan bestrida att hennes skrifter överensstämmer med de grundläggande principerna i det historiska evangeliet. Tydligt gör de verkligen. Allt som hon skrev om sådana ämnen som frälsningen eller det kristna livet utmärker henne som en kristen i varje bemärkelse av ordet. Det här skrev en av hennes skarpaste kritiker. Och det visar att inte ens de kunde förneka att hon var en otroligt genuin, hängiven kristen, traditionell kristen kvinna. Vincent Ramek var en advokat som han var katolik faktiskt. Och han skulle undersöka en av dessa falska anklagelser emot Ellen White. Om att hon hade, det var i alla fall någonting som han skulle undersöka. Se om hon hade gjort någonting fel. Och han läste hennes skrifter, bara från ett juridiskt perspektiv. Men han blev berörd av de här skrifterna. 1981 så ställde han upp en intervju och sa så här: allt för många kritiker har missat poängen helt och hållet. Och det är dessutom så synd. Jag har personligen blivit berörd, djupt berörd av hennes skrifter. Jag har förändrats av dem. Jag tror att jag är en bättre människa idag på grund av dem. Och jag önskar att kritikerna kunde upptäcka det. Så till och med dessa personer måste erkänna att ja, det var god frukt utav det arbete som Ellen White gjorde. Nummer 4, uppmanar till lydnad mot Guds bud. Ellen White säger: sabbaten gavs inte enbart till Israel utan till hela världen. Den var känd för de första människorna i Eden. Liksom de andra buden i de 10 budens lag är sabbatsbudet oföränderligt bindande. Så länge himmel och jord består ska sabbaten alltjämt fortsätta att vara ett tecken på skaparens makt. Så, hon menar alla budorden är giltiga för oss kristna. Inte bara 9 eller några få av dem. Så hon passar på den också. Nummer 5, förutsäger framtiden korrekt. Vi hinner inte gå igenom på alla dessa saker, men jag skulle vilja visa några utav de profetior som Ellen White har gett och som har slagit in och gått i uppfyllelse. En utav dem var det amerikanska inbördeskriget. 1861, det var precis innan inbördeskriget, och då var det så att South Carolina, de gick ur den amerikanska unionen på grund av slavhandelfrågan. Men människor oroades inte alls över det här. Här är från Horace Greeley i New York Tribune som skriver så här: några gummor med kvastar skulle kunna bege sig ner dit och slå ner all revolt som finns i South Carolina. Med andra ord, ingen fara på taket, det kommer inte bli något krig eller någonting. Några gummor med kvastar kan gå ner dit och sopa upp all uppror där. Det var den inställningen de hade. Till och med i mars 1861 så sa Abraham Lincoln, som var president vid det här laget då: jag har hela tiden känt i min fulla rätt att dra slutsatsen att krisen, paniken och oron som nu finns i landet är konstgjord. Med andra ord, det kommer inte bli något krig. Folk oroade sig, de tänkte kanske blir det krig. Och Abraham Lincoln sa, det är inte alls någon fara att det kommer att bli det. Men flera månader innan det här är 4 mars 1861, så fick Ellen White en syn. Människor skrattar åt South Carolinas begäran om utträde ur unionen. Men jag har precis blivit visad att ett stort antal stater kommer att ansluta sig till den staten, och det kommer bli ett fruktansvärt krig. I synen såg jag stora arméer som samlats på båda sidor av slagfältet. Jag hörde kanonernas knallar och såg de döda och döende överallt. Och sen avslutade med att tillägga: det finns personer i detta hus som kommer att förlora söner i det här kriget. Det var en förutsägelse. Och den slog in med stor kraft. Amerikanska inbördeskriget var det blodigaste kriget som utkämpats på amerikansk mark. 600 000 människor dog. Och minst 10 personer som hörde henne den dagen när hon sa det här förlorade söner i kriget. Det gick i uppfyllelse. Hon fick se två världskrig. Det här är 1861 som hon skriver: jag fick se jordens invånare i största förvirring. Krig, blodsutgjutelse, brist och hungersnöd och sjukdom spred sig i landet. Det här var inte bara Amerikas invånare, men jordens invånare, såg hon, var involverade i ett krig. Min uppmärksamhet vändes bort från händelsen. Det verkade vara en liten tid av fred. Intressant, om vi tänker på första världskriget, så var jordens invånare inblandade i det här kriget. Sen var det en liten tid av fred. Återigen, säger hon, visades jordens invånare för mig. Återigen har vi hela jordens invånare för mig. Och återigen var allt i fullständig förvirring. Strid, krig och blodsutgjutelse med hungersnöd och sjukdom härjande överallt. Andra nationer var engagerade i detta krig och denna förvirring. Kriget orsakade hungersnöd. Brist och blodsutgjutelse orsakade sjukdom. Människor gav upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Det här uppfylldes, tror jag, i det första och andra världskriget. Hon fick se i Signs of the Times 1890: vi kommer att få se oro överallt. Tusentals skepp kommer att kastas i havets djup. Flottor kommer att gå under och miljontals människoliv kommer att offras. Det här är inte bara tusentals, utan miljontals. Det handlar inte ens om amerikanska inbördeskriget, kan inte handla om heller, för det var 600 000 som dog. Men här är det miljontals. Vi ser sådana krig där flottor går under. Det här är första och andra världskriget som hon fick se. Och det skedde precis som hon förutsade. Jordbävningen i San Francisco. Hon skrev 1902: om inte allt för länge kommer dessa städer att drabbas av Guds dom. San Francisco och Oakland håller på att bli som Sodom och Gomorra, och Herren kommer att hemsöka dem i vrede. Hon skrev så här: när jag var i Loma Linda i Kalifornien den 16 april 1906, lägg märke till datumet, 16 april 1906, fick jag se en mycket förunderlig syn. I en syn om natten stod jag på en upphöjning varifrån jag kunde se hus som vajade som ett strå i vinden. kunde se hus som vajade som ett strå i vinden, byggnader stora och små föll till jorden. Nöjesorter, teatrar, hotell och de rikas hus skakade och splittrades. Många liv utplånades och luften fylldes med de skadade och skrämdas tjut. Och när var det här? 16 april 1906. Jordbävningen i San Francisco skedde den 18 april 1906. 2 dagar efter att hon hade fått se den här synen. Klockan 5 på morgonen, 7,8 på Richterskalan, 227 000 hemlösa, 3 000 döda och en stor brand som satte spår i amerikansk historia som var väldigt känd. Och det här fick hon se 2 dagar innan om det som skulle hända. En väldigt fascinerande profetia är vad hon säger om skyskraporna i New York. Jag tar upp den här för att jag tror att det här är en uppfyllelse utav det. Ni får avgöra själva. Men i Testimonies 9, band 9, sida 11-13, så skriver hon dessa ord. Det finns också på svenska i vägledning till församlingen. Vid det tillfälle då jag var i New York blev jag uppfordrad till att betrakta några byggnader som växte upp mot skyn med våning efter våning. Dessa byggnader garanterades vara eldsäkra och de byggdes för att förhärliga sina ägare och byggmästare. Högre och högre reste sig dessa byggnader och det dyrbaraste material användes. Nästa scen som passerade för mig var ett brandalarm. Människorna såg på dessa höga byggnader som man hade sagt skulle vara eldsäkra och sa att de är helt säkra. Så trots att de brinner så säger de är helt säkra. Men dessa byggnader förtärdes av elden som om de hade varit uppförda av kära. Brandsprutorna kunde inte göra någonting för att förhindra förstörelsen. Brandmannaskapet kunde inte använda sig av sprutorna. Jag vet inte vad ni får för bild när ni tänker på det här. Men i alla fall den bilden som jag får är det som hände den 11 september 2001 i New York. Och det är otroliga sammanträffanden. Brandmännen kunde förstås inte göra någonting åt det här. Efter att American Airlines flyg 11 träffade det norra tornet sände brandsäkerhetsledarna flera utrop över högtalarna i södra tornet att det var säkert och att arbetarna inte behövde evakuera. Inom 5 minuter efter det sista utropet träffades United-flyget det södra tornet. Den här heter Delay Meant Death on 9/11. Det är alltså försening innebar död den 11 september. Och det är intressant att det hon skriver påminner väldigt mycket om det här. De sa att de är helt säkra. Ni kan stanna kvar i dessa torn. Men de förstördes utav det här. Hon fick se också en hel del syner om hälsa. Som jag tycker är kanske väldigt de mest fascinerande på många sätt. Det är ett allmänt känt faktum att sjundedagsadventister är bland de folkgrupper som lever längst utav alla på jorden. Och det är för att Ellen White, på grund av Ellen Whites syner om hälsa, kan jag säga. Hon fick se en hel del olika saker, till exempel det här. 1864 så skrev Ellen White så här: tobak är ett gift av det mest bedrägliga och elakartade slaget. Det är desto mer farligt eftersom dess effekter på systemet är så långsamma och till en början knappt märkbara. Men vi tycker det där är ju klart, det vet ju alla, att tobak är farligt. Vet ni när man insåg att tobak var farligt? Man misstänkte det 1930. Man bevisade det 1950 att det är skadligt. Innan det så rekommenderade läkarna att ja, du rök lite grann för dina lungor och det är bra för dig. Om du har astma till exempel så rekommenderade de sådana saker. Man trodde inte, den allmänna vetenskapen trodde inte alls att det här var någonting som var farligt. Men 1864, alltså 100 år nästan före vetenskapen kom i kapp, så skrev hon att det var ett bedrägligt gift. Här ser ni det. Så har vi exempelvis misstänkt sedan 1930-talet och vetat sedan 1950-talet att rökning är skadligt för hälsan. Och nu finns det förstås på alla cigarettpaket. En annan fascinerande sak som hon skrev 1896. Cancer, tumörer och alla inflammatoriska sjukdomar beror till stor del på att man äter kött. Enligt det ljus som Gud har gett mig så beror den allmänna förekomsten av cancer och tumörer på att man i stort sett lever på köttet av döda djur. Nu, hon såg att det skulle bli mer och mer sjukdomar bland djuren som gjorde att köttet blev mindre säkert att äta. Och hon säger här, hon kopplar ihop cancer med kött, förtäring. Och det är precis vad vi ser idag. Idag så har vetenskapen verkligen kommit i kapp med det här och bekräftat det. Livsmedelsverket 2013 i Sverige säger forskningen visar att personer som äter mycket rött kött och charkprodukter har större risk att få hjärt- och kärlsjukdomar och vissa former av cancer. WHO har gått ut och varnat och klassat rött kött och charkprodukter som cancerogena. WHOs utvärdering har gjorts av 22 experter från 10 länder och dessa har haft ambitionen att grundligt studera den samlade vetenskapliga litteraturen på området. 50 gram rött kött om dagen höjer tarmcancerrisken med närmare 20% enligt WHO. Poängen handlar inte om kött egentligen i den här saken, utan poängen är den att Ellen White fick se det här över 100 år innan det vetenskapligt blev bekräftat. Hur visste hon det? Hur visste hon att köttförtäring kan påverka oss till att ha cancer? Var det bara en turgissning? Eller var det så att hon faktiskt fick uppenbarelse från Gud? Jag tror att det var det senare. Jag kan inte förstå det på annat sätt. Professor Clive McKay från Cornell University i näringslära skrev så här 1959. Trots det faktum att Ellen Whites verk skrevs långt innan den moderna vetenskapliga näringslärans ankomst finns ingen bättre övergripande handbok tillgänglig idag. Det är ganska bra kritik från en professor i näringslära. Otroliga saker som hon har skrivit och som hon var långt före sin tid i. Och jag vill inte göra en vädjan till dig att tro på att hon var en sann profet. Men vad jag vill vädja till dig idag är att pröva profeterna. Testa. Jag har presenterat orsakerna till varför jag tror att den här kvinnan hade den genuina profetiska gåvan. Men jag vill inte att du bara tar mitt ord för det. Utan du behöver själv ta tid att undersöka det här. Och vi kommer att ge dig, om du inte har den boken redan, den här vägen till Kristus som en av de här lutherska prästerna rekommenderade. Och jag vill utmana dig till att läsa den med ett öppet hjärta. Och ställ dig själv frågan, drar den här mig närmare Kristus eller längre bort ifrån Kristus? Vi uppmanas i första Thessalonikerbrevet, släck inte anden, förakta inte profetior, men pröva allt och behåll det goda. Pröva allt och behåll det goda. Om det är så att den här kvinnan hade den genuina profetiska gåvan, så innebär det att det är Jesus eget budskap till dig och till mig. Jag vill tillägga att det kan finnas personer som, precis som man gör med Bibeln ibland, som rycker någonting ur sitt sammanhang. Och därför är det viktigt för oss att försöka se helheten i vad hon skriver. Och det är det som jag tror kommer ge många människor hopp. Det har gett mig hopp. Ett otroligt hopp. Och det har gett adventrörelsen ett otroligt hopp. Men Ellen White var inte bara profet för adventrörelsen. Hon skrev till många andra grupper också. Det är en profet som i så fall Gud har sänt till världen. För att upplysa om saker och ting som är specifikt för vår tid. Det är min övertygelse, men jag vill utmana dig till att ta den här boken och läsa den och testa det. Pröva allt och behåll det goda. Finns det någon här som skulle vilja säga jag vill göra det? Jag vill ta den här boken och jag vill läsa den och se ifall den faktiskt stämmer. Finns det någon mer som vill göra det? Prisa Gud. Himmelske Fader, jag vill tacka dig för att du har berört oss idag. Herre, vi vill inte bli bedragna utan skickligt påhittade lögner. Men vi vill veta om det här budskapet faktiskt kommer ifrån dig. Hjälp oss att undersöka det. Hjälp oss att testa profeterna och se om det stämmer. För vi vet att i så fall så är det din röst som vill tala till oss. I Jesu namn. Amen.